Nåd vare med er ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Ja, jag har valt kanske lite udda ämne för mitt föredrag här. Eller det låter kanske udda, jag tror att det kommer att klarna. För lite lag eller för mycket evangelium? Vad skulle ni säga är problem som vi ser i vårt samhälle idag? Vad är problem som vi ser i samhället? Är det någon som kan dela med sig av någon tanke? Något som ni förfäras över när ni gör en sån här utblick i samtiden? Är ni nöjda med allt? Okej, det kristna avfallet. Jättebra. Att världens moralsyn ligger så långt ifrån Bibelns, eller hur? Vad tänkte du på?
Jag tycker att det är för mycket lag idag. Jag tycker att det skapas väldigt mycket regler och detaljerade etiska tyckanden om, eller lagar om hur man ska göra med sånt som var självklart förr. När man hade en kristen grund i samhället.
Tack så mycket.
Idag så skapar vi det sekulärt istället. Ja. Och det blir mycket hårdare regler.
Jättebra. Jag tror att det finns båda de här sakerna. Alltså att Guds lag är bortglömd i samhället. Och precis som du säger, då blir det ett vakuum. Då måste vi skapa nya lagar om vad som är tillåtet att säga eller göra. Så vi ska fundera lite grann över det här. Vad är det som fattas och vad behöver vi mer av? Jag vill dela med mig av en berättelse. En lärare som jag hade på pressseminariet från USA som heter John Brugg, som jag uppskattar väldigt mycket. Han berättade för oss om ett samtal han fick ett valår i USA. Så fick han ett telefonsamtal och så svarade han. Och så sa han, vi vill ställa några frågor inför valet. Ja, det går bra. Och så frågade han honom, är du emot abort? Ja, sa han. Det är jag. Okej, är du emot samkönade äktenskap? Ja, sa han, det är jag. Vad bra. Då är vi eniga. Vi skickar en lista över politiska kandidater som också är det. Så vet du vilka du ska rösta på. Det är jättemånga. Det är i motsvarande kommunen och delstaten och kongress och senat och presidentkandidat. Allting förtryckt. Det är bara kryssa i där. Då frågade John Brugg, berätta mer om vilka ni är. Vi kallar oss the moral majority, sa de. Den moraliska majoriteten. Och vi drivs av kristna organisationer som vill se en förbättring i samhället. Mer liksom kristna värderingar och därigenom ett bättre samhälle för alla. Och då frågade John, hur går det med den saken? Jaha, sa de, det går bra, vi skickar ut här, vi ringer upp folk. Och ja, sa han, fast om ni ska förändra samhället, borde ni inte göra det som kristna då med evangelium? Vad sägs om det? Som Stefan skulle ha sagt. Vad sägs om det? Nej, så det har vi prövat. Det tar för lång tid. Det tar för lång tid. Alltså, om vi ska få snabba förändringar måste vi tvinga fram dem med lagen. Lite så, tänkte de. Ja, alldeles tydligt är ju att vi ser många moraliska problem i våra samhälle. Det tror jag att vi alla är eniga om. Jag ska se om jag kan få den här att funka, Kalle. Eller kanske... Tänka här om jag testar manuellt, gammalmodigt här, om det kan gå istället. En sak som vi alla vet egentligen har tappat sitt värde, det vi ibland brukar kalla livets okränkbarhet. Att det mänskliga livet har ett värde som man inte kan kompromissa med. Synen på själva livet i vårt samhälle stämmer inte med Bibelns. Vi kan läsa här ifrån Psaltarpsalm 139. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Ni vet ju precis som jag att aborter är helt normaliserade i vårt samhälle idag. Och den som uttalar sig mot abort uttalar sig mot kvinnans rätt. Det blir väldigt, väldigt starka motreaktioner om man ifrågasätter aborträtten. Därför att man har omdefinierat det ofödda barnet och sagt det är ett foster, en cellklump som egentligen bara är del av kvinnans kropp. Hon måste få bestämma över sin egen kropp. Jag vet inte om ni har prövat det, att ifrågasätta den fria aborträtten någon gång i samtal med icke-kristna eller med kanske väldigt liberala kristna. Det skapar väldigt skarpa motreaktioner.
Otroligt.
Ja.
Man blir chockad själv. Man tycker inte att det är så konstigt. Man tycker att det är egentligen åtminstone det borde vara en känslig fråga. Jag blev bemött som om jag var galen.
Ja, och jag har samma upplevelse. Det är en jämställdhetsfråga idag. Och inte en fråga om jämlikhet för det ofödda barnet och föräldrarna. När vi talar om livet och synen på livet, då måste vi också nämna aktiv dödshjälp. Aktiv dödshjälp är någonting som får ett ökat stöd i Sverige. När man gör stora opinionsundersökningar, då är ungefär 50% av befolkningen för aktiv dödshjälp. 30% emot. Så att det är inte en majoritet, men det är väldigt nära. Och det är fler som är för än som är emot. 5 riksdagspartier idag är för att utreda frågan i alla fall. Och vad pratar vi om då, aktiv dödshjälp? Jo, men det är ju att en läkare hjälper till att avsluta ditt liv. Det har ju varit tillåtet länge, till exempel i Holland. Så vissa patienter från Norden kan åka ut i Holland för att få en dödsinjektion. Och argumenten för är ju att vad är det för liv om man lever i svår smärta? Är ett liv värt att leva? Eller om man har varit sjuk länge och inte ser någon förbättring? Är det inte bättre att sätta punkt? Varför vill den kristne värna om livet? Om livets helgd istället för livskvalitet? Ja, vi kan läsa i Psaltaren 31. Min tid är i dina händer, Gud. Min tid är i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Min tid står i dina händer, Gud. Vi talar om en nådatid här på jorden. En tid av nåd då vi har... Då det finns chans för oss till omvändelse. Då Guds nådemedel fortfarande kan verka på vårt hjärta. Och det är därför som Bibeln tar avstånd ifrån självmord. Men också från mord. När vi avslutar en annan människas liv. Eller vårt eget. Då avslutar vi också nådatiden. Därför är livet så värdefullt. Även om det är fyllt av lidande. Och smärta. Det handlar om livet, synen på själva livet. Ska vi se här. Hebreerbrevet tar upp det här också. Där står det, människan måste dö en gång och sedan dömas. Domen väntar. Därför vill vi inte avsluta människors liv i förtid. I andra Korintierbrevet skriver Paulus, som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi vet inte när frälsningens dag kommer för en medmänniska. Så därför vill vi inte sticka sprutan i henne och avsluta hennes liv. Äktenskapet. Det är också någonting vi tänker på ganska tidigt om vi ska börja lista saker som det samhället rör sig allt längre bort ifrån Bibelns syn. Äktenskapet står under attack i vårt samhälle. Jesus säger att äktenskapet ska vara livslångt. Här ser vi från Matteus 19. Några fariser kom fram för att pröva Jesus och sa, Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Jesus svarade, har ni inte läst att skapare från början gjorde dem till man och kvinna och sade, därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Ungefär 50% av de ingångna äktenskapen i Sverige slutar i skilsmässa. Ungefär 50%. Men tänk också på då att då finns det jättemånga par som bor som sambo, lever som sambo, inte gifter sig, men lever som gifta och separerar. Så egentligen är ju siffran mycket högre om vi tänker att samhället till viss del har ersatt eller kompletterat äktenskapet, det bibliska äktenskapet, med samboskapet. Bibeln definierar ju här äktenskapet som en livslång förening mellan en man och en kvinna. Och det är också, vet ni, omstritt idag. Vilka ska egentligen vara delar av det här äktenskapet? En annan sak som är ett problem i vårt samhälle idag skulle jag påstå, det är att jakten på rikedom också får moralen att urholkas. Människor säger ibland, pengar är inte så viktiga för mig. Men det är svårt att tro på när vi ser oss omkring. Det finns en ständig jakt på rikedom och pengar. Jag måste berätta en sak också jag väntar med det. Vi ser att många bidrar, fastnar i en jakt efter prylar. Många byter mobiltelefon varje år. Även om den fungerar bra. För det finns en nyare version på marknaden. Många byter bil varje år eller vartannat år. För det finns en nyare och finare att få. Men jag skulle säga att idag jagar människor minst lika mycket efter upplevelser. Spännande upplevelse. Någonting att kunna lägga ut i sina sociala medier. Titta vad lyckliga vi är. Vilka häftiga upplevelser vi är med om. Titta vad vi gör. Vi har det väldigt bra. Kanske inte för er som är här. Men för många svenskar så är det väldigt viktigt med likes, markeringar på sociala medier. Vilka uppmärksammar mig och gillar det jag gör. Nu har vi dragit iväg här, ursäkta. När det gäller den här jakten efter rikedom så talar Bibeln om det. I Ordspråksboken 16. Bättre äga lite med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Alltså, det är bättre att ha lite men ha i alla fall ett hyfsat gott samvete kring hur jag har samlat ihop det jag har. Om jag ska bli riktigt rik, nu kanske jag är kontroversiell, kan jag bli det om jag är helt ärlig mot mina medmänniskor och rättvis i hur jag fördelar mellan olika idéer som har uppkommit? Jag är lite osäker. Vad sägs om första Tim 6 här då? Första Timoteusbrevet. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Skarpa varningsord för jakten efter rikedom. Ja, detta om samhället. Och då är frågan, vad saknas i samhället? Vi pratade om det lite i början. Saknas lagen? Eller saknas evangeliet? Vad skulle kunna förändra Sverige till det bättre? Vi ska inte svara på det riktigt än. Men jag skulle vilja prata om kyrkan. Och när vi pratar om kyrkan nu så menar jag den yttre kyrkan. Alltså organisationer som säger sig vara kristna och som samlas till möten och så vidare. Vi pratar inte om den osynliga kyrkan här, de samtroende, utan yttre organisationer. En sak som ofta lyfts fram i den svenska kristenheten, det är det här bibelstället, eller bibelorden, det är tre ord. Gud är kärlek, från 1 Johannes 4. Gud är kärlek. Och under den rubriken så menar man att lagen har spelat ut sin roll, Guds lag. För Gud är ju kärlek. Och om Gud verkligen är kärlek, då älskar han ju mig som jag är. Och det är delvis sant. Gud älskar ju syndare, det är ju faktiskt sant. Han sänder sin enfödde son för att dö för syndare. Men det betyder inte att han säger fortsätt att synda. Men de som brukar använda det här stället, de har kanske inte läst sammanhanget. Eller så väljer de att utelämna det. Vi läser lite mer här från 1 Johannes brev kapitel 4. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Vad är kärleken här? Gud har sänt sin son för att dö för oss. Och vi vill bekänna Jesus Kristus. En annan anekdot som jag vill dela med mig av. Det var ett program på P1. Det var en intervju med två lesbiska präster i Svenska kyrkan som var gifta med varandra. Och då frågade intervjuaren, är det kontroversiellt i kyrkan att ni är lesbiska präster och gifta med varann? Och då sa den ena frun, nej men Gud är ju kärlek. Gud är ju kärlek. Och då sa reportern som hade läst på lite grann, jo fast står det inte i Bibeln att äktenskapet är mellan en man och en kvinna? Och Bibeln har ganska, sa reportern, ganska hårt språk mot homosexualitet. Hur ser ni på det? Då sa den andra frun i förhållandet, jag vill citera Bibeln, sa hon. Vad är sanning? Vad är sanning? Jag vill citera Bibeln. Det gjorde hon ju faktiskt. Vem citerade hon? Pontius Pilatus. Så i det här samtalet, nu tror jag den här dog. I det här samtalet mellan Jesus och Pontius Pilatus, då vill hon ställa sig på Pilatus sida. Vad är sanningen? Jag har kommit för att vittna om sanningen, säger Jesus. Den som är av sanningen lyssnar till min röst. Säger Pilatus, vad är sanning? Han kanske var lite postmodernist. Vad är sanning? Säger Pontius Pilatus. Och en del som säger sig vara kristna även idag. Det finns väl ingen sanning som man måste hålla sig till. Och om vi köper den definitionen, då finns det inget som är moraliskt fel egentligen. Samboskap är inget problem. Att leva som gifta utan att vara gifta. Homovigslar är inget problem. En radikal feminism som säger, jag känner mig förtryckt när ni talar om fadern och sonen. Mina barn ska döpas i allmoderns namn. För annars är det ojämställt mellan man och kvinna. Det finns också ett missförstånd kring kyrkans uppdrag, skulle jag säga. Vad är kyrkans uppdrag? I Matteus 28 är det ganska tydligt då. Jesus sänder ju ut i missionsbefallningen lärjungarna. Och i förlängningen oss. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Det är kyrkans uppdrag. Kyrkans uppdrag är inte främst att ha en miljöpolitik. Det är inte främst att bli HBTQ-certifierad som församling. Utan det är att predika evangelium och lag faktiskt. Allt som Jesus har lärt oss. Varför finns kyrkan egentligen? Är det för att råda bot på världsfattigdomen? Nej. Men möter man en människa i nöd så kan man inte bara ge henne evangelium om man också har bröd att dela med sig av. Men det är en annan sak. Vad är huvuduppdraget? Så en förvirring kring uppdraget är nog det stora problemet för kyrkan idag, ska jag säga. Vad är det då som saknas i kyrkan? Är det att man har tappat bort lagen? Om vi tänker kyrkan i stort. Eller är det att man har tappat bort evangelium? Det är en intressant fråga. Jag ska inte svara på den riktigt än. Utan nu vill jag prata om en tredje sfär, och det är familjen. Det finns problem i familjen också förstås. I alla familjer. Även kristna familjer. Jag har tagit del av forskning som är gjord i USA, så den är inte helt relevant för oss. Men jag har i alla fall inte hittat lika stora undersökningar i Sverige om varför unga människor lämnar kyrkan. Alla gör ju inte det förstås. Men det finns ett tapp. Många församlingar vittnar om liknande problem med att man har ganska god uppslutning i barnundervisning. Och sen är en hög andel av barnen som är med i barnundervisning som också konfirmeras. Och sen är det många av dem som lämnar kyrkan, som är konfirmerade, men inte finns kvar 10 år senare när de är 25. Och de här svaren på de frågorna är ju jättekomplicerade förstås. Det finns många svar. Men den forskningen som jag tog del av, den var intressant, för den talade om anledning till att man slutar gå i kyrkan och inte längre ser sig själv som kristen. Den här undersökningen är 6 år gammal ungefär. Men om ni skulle gissa, hur många unga kristna i USA uppger, av tidigare kristna, uppger att de har tappat tron efter sin universitetsutbildning? Så tänk då att de är 24-25. Om ni får välja mellan 30%, 50% eller 70%. Det här är personer som själva skulle säga, jag var kristen när jag gick ut motsvarande gymnasiet, men jag är inte kristen idag. Om ni skulle hugga till så där. Vi kan väl köra handuppräckning. Vilka tror 30%? Räck upp en hand. Vilka tror 50%? Räck upp en hand. Vilka tror 70%? Räck upp en hand. Pessimisten har ibland rätt. 70%. 70%. Och vi som lutheraner kan tänka då, ja men del av det är väl att man inte är rotad i ordet. Att man inte har fått en god undervisning. Jag tror att det ligger en del i det. Att om ens tro bygger mycket på känslan, som Stefan ska prata om i eftermiddag, då är den svajigare om känslan inte längre finns kvar. Men en annan väldigt intressant sak. Vad uppger de själva? Ja, fråga från publiken.
Jag tänkte på att du sa efter universitetet. Jag tänker att innan de börjar universitetet så bor de hemma hos mamma och pappa. Så kommer de till universitetet. Så börjar de leva ett helt annat liv. De pluggar ju naturligtvis, men de börjar ägna sig åt grejer som man inte gjorde när man bodde hemma hos mamma och pappa. Och så visar det, det fungerar ganska bra. Alltså, man träffar tjejer lite hur som helst. Liksom, och då inser man ju att ja, men det går ganska bra att leva så här också. Så jag är nog inte kristen. Att det har att man hamnar i en situation där ett icke-kristet liv tycks för en tid funka. Liksom.
Ja, jättebra poäng. Jag vet inte om ni som lyssnar här digitalt hörde. Men alltså att en viktig faktor kan vara att man lämnar hemmets trygga plats. Och så ska man bege sig ut i världen och sköta sig själv. Och vakna på morgonen och gå till kyrkan utan att någon väcker en, och så vidare. Nya frestelser, lite som den förlorade sonen. Jag tror att det ligger jättemycket i det. Men det som jag tyckte var intressant då, det var att man också hade intervjuat de här tidigare kristna, unga vuxna, typ i 25-årsåldern. Vad säger de själva anledningen till att de har tappat tron? För det jag tänkte, det var ju att det var rationalism. Och att man tänkte liksom att nu efter utbildningen, universitetsutbildningen, nu vet jag mer om att det är klart att Big Bang är sanningen och evolutionen. Men det var inte rationella skäl. 80% av dem sa att det var snarare emotionella skäl och moraliska skäl. Att man klarade inte av att försvara en kristen moral inför lärare på universitetet. Det vi pratade om innan, syn på äktenskap, syn på livet, syn på sexualitet, syn på aborter.
Precis,
Man klarade inte av att stå emot det. Man kände sig gammalmodig och hade inga argument. Och så sa de emotionellt, alltså att man hade ingen riktig hemvist, ingenstans att vända sig med sina problem. Och det tyckte jag var intressant. Jag upplevde när jag var ung på 80-talet att då handlade mycket om bibelkritiken och motstånd mot kristendom, om rationalism. Hur kan ni tro på det här? Men unga idag, då handlar det mer om moral. Det är intressant. Det är den kristna moralen som står under attack. Inte Bibelns sanning eller inte. Därför att många idag tänker, unga som jag träffar i alla fall, ungefär som de lesbiska prästerna. Vad är sanning? Det är inte det viktiga. Ska inte gå in på det djupare, men jag tänker att det har en betydelse, det här, att 80% säger att det handlar inte egentligen om logik och rationalitet och vetenskap kontra religion, utan det handlar om andra saker. Vad innebär det för apologetiken? Vad ska man satsa på i ungdomsarbetet eller i kyrkans arbete för att på något sätt försvara sin ställning? Jag tycker att det är intressant. Jag vet att många är övertygade om att kreationism, alltså tron på att det finns en skapare, det är liksom vägen till framgång för kyrkan. Jag tror att den är viktig. Men det verkar som att det finns ett uppväxande släkte som inte har huvudfokus på det. Det tycker jag är lite intressant. Vad innebär det för våran barnuppfostran? Vi som är kristna. Vi som har barn eller ungdomar som växer upp, eller vi som kyrka som kanske inte har egna barn i församlingen, eller inte egna barn i familjen, men i församlingen finns det barn och unga. Vad innebär det här? Jag tror att det är jätteviktigt för unga, och det här är vad jag tror, jag har inget bibelställe på det, exakt det, att vi inte bara lär dem, så här är det, för det står så i Bibeln, utan resonerar med dem. Hur kan man bemöta någon som går emot Bibeln och för någon som inte bryr sig minst om vad som står i Bibeln? Jag tror att en del unga kristna, i alla fall som jag samtalar med, känner sig så osäkra där. Och känner att de svar jag har, det står skrivet. Det gör inget intryck på dem jag möter. Utan jag måste själv kunna tala om min egen tro och inte bara hänvisa till vad kyrkan tror. Och jag tror att det är väldigt viktigt, samtalet i hemmet kring tron. Vad vi tror och varför vi tror det. Och hur det hänger ihop. Och hur vi ska se på samhället omkring oss. Så att om vi för mycket bara säger, ja, så är det ute i samhället, vi pratar inte om det, det är för hemskt att bara prata om. Då hjälper vi inte unga människor att växa och att själva skapa en förmåga att kunna vittna och svara på de som frågar om den tro de äger. Det har vi en uppmaning att göra. Här kommer en sist, kanske lite dum fråga. Upp till vilken ålder tror ni att man kan påverka sina barn i en positiv riktning, andligt sett? Vad säger ni om det? Optimisten har ibland rätt. Hela livet, tror jag. Alltså, vi kan inte kontrollera våra barn när de blir vuxna. Men vi kan fortfarande påverka dem om vi har en relation till dem. Där de vill lyssna. Så den här tanken som finns, åtminstone i Sverige, i stora delar av västvärlden, att på något sätt, ja, men kanske upp till 14-15 och sen kommer en tonårsrevolt och sen växer fram en ny människa som måste frigöra sig och måste gå helt motsatt vad familjen tycker. Det måste inte vara så. Det måste inte vara så. Och även om det är så ett tag, jag tror att alla föräldrar upplever det, att det finns perioder där det är svårt att nå fram till sin tonåring, eller kanske tidigare än så, så behöver det inte vara kört där. Eller hur? Relationen kan bli lättare senare. Om man inte bryter med varann. Om man inte säger, lever du ditt liv på det här sättet, då är du inte min dotter. Har du gjort de här livsvalen, då är du inte längre min son. Om man istället är som den förlåtande fadern i liknelsen, då kanske man kan vinna dem tillbaka. Vad behöver då vårat samhälle? Nu ska vi se om man kan hitta rätt här. När det gäller familjen. Givetvis det vi alla vet, det är jätteviktigt med undervisning i unga år. Ordspråksboken 22:6. Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Att ge dem mycket kunskap när de är små är jättebra. I andra Timoteusbrevet 3, ungefär favoritverser för mig, 16-17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jätteviktigt att vi använder Bibeln på de här sätten, också i familjen. Inte bara på söndagarna. Inte bara tänka, hoppas pastorn tar upp det här som ett problem hos oss. Utan att vi samtalar med varann där hemma också. Att vi uppmuntrar varann, men också tillrättavisar varann. Och fostrar varann i rättfärdighet. Från Psaltaren 119. När dina ord öppnas ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Även barnen behöver ju undervisning. Och även vi enkla vuxna. Så i familjen så tänker jag att tron och Bibelns undervisning behöver vara närvarande. Till vardags. I vardagslivet. Det är det bästa vi kan ge våra unga, tror jag. Vad är lösningen då? Vi har pratat om det. Vad gör samhället och kyrkan och familjen till en bättre plats att vara på? Vad behöver vi? Ska vi läsa det här ganska långa stycket från Romarbrevet som handlar om lagen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig. Och budordet heligt, rätt och gott. Paulus talar om lagens kraft, men också om dess maktlöshet. Lagen kan inte förändra människors hjärta. Den kan inte ge kraft att göra det goda, men den kan krossa vår självrättfärdighet. Och så tror jag också att det är i samhället. Lagen, hur mycket vi än predikar den, kommer inte omvända människor till att börja leva som kristna utan kristen tro. Det går att tvinga fram en yttre rättfärdighet med riktigt hårda straff. Det ser vi bland annat i muslimska länder. Och där det är islamistiskt styre. Det går att tvinga människor att följa uppställda lagar och regler om straffet är tillräckligt grymt. Men är det det Gud vill? Lagen måste predikas därför att vi har fått ett uppdrag att vara ett salt i världen. Att vara ett ljus i mörkret. Vi har fått ett uppdrag att vara annorlunda än världen. Att leva i världen men inte av världen. Och när vi predikar lagen så kommer det att väcka vrede. Det ska vi vara beredda på, tror jag. Folk kommer inte att säga, vad bra ni säger ifrån här. Om de inte redan delar våra värderingar förstås. Lagen behövs, men den förändrar inte människors hjärtan. Vad behövs istället? Nu ska vi se här. Om vi kan scrolla ner. Från andra Timoteusbrevet 1:10. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset. Genom evangeliet. Evangeliet. gör slut på döden. Och får fram liv och odödlighet i ljuset. Endast genom evangelium kan människan födas på nytt. Endast genom evangelium kan människor få kraft att leva ett nytt liv till Guds ära. Endast om vi tror på evangeliet kan vi behaga Gud. Är det inte märkligt när Gud talar om offren i Gamla testamentet som han har föreskrivit? Och så säger han till Israels folk: jag hatar era offer. Jag avskyr dem. Varför det? Vi gör ju precis som det står här. Vi följer instruktionerna. Era hjärtan är långt ifrån mig, säger Herren. Jag vill inte ha era offer. Jag vill ha hjärtats tillbedjan, säger Gud. Låt oss läsa från andra Korinthierbrevet 5 också. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Tyvärr tror inte jag. Det här är en uttalande med någonting som jag inte vet. Jag tror inte på någon stor massomvändelse i Sverige. Att om kyrkan bara hittar en annan metod så kommer folket att strömma till kyrkorna. Jag tror inte som en del kristna företrädare att om vi bara är tillräckligt många som sätter oss ner och ber samtidigt varje torsdag kväll 20.00 för massomvändelse i Sverige så blir det så. Där är jag lite pessimistisk. Men det är inte för att det är fel på metoden. Vi ska sprida evangelium. Vi ska predika lagen till förmaning. Både i våra egna hjärtan, till oss själva, i våra familjer, i våra församlingar och ute i samhället. Men lagen kommer inte att förvandla människors hjärtan. Och kommer inte att få dem att vilja följa Gud. Utan antingen så blir de arga, som du berättade om. Och mer upproriska mot Gud. Eller så blir de skräckslagna och tänker, ja, jag måste följa regler här. Vilka regler ska jag följa? Endast evangelium skänker frid med Gud. Och, ska jag säga, ett bättre liv. En bättre moral. Ett bättre samhälle. Väldigt tydligt i Sverige idag är att det finns för lite av Guds lag. För lite av medvetenhet om vad som verkligen är rätt och fel. Men framförallt så saknar människor nådens ord om syndernas förlåtelse för Kristi Jesus skull. Amen. Låt oss be. Kära Herre, himmelske Fader. Tack för att du har kallat oss genom din heliga ande till tro på dig. Tack för att du har skapat den kristna kyrkan. Tack för att vi får vara del av den osynliga kyrkan. Tack för att vi får verka i ditt namn. Förlåt oss för alla de gånger som vi har brustit i tydlighet vad det gäller din lag. Förlåt oss för alla de gånger som vi inte har varit tillräckligt ivriga att dela med oss av ditt evangelium. Hjälp oss så att vi i alla våra kallelser som barn eller make eller maka eller förälder eller anställd eller arbetsgivare eller kristen vän. Hjälp oss att i alla våra kallelser fokusera på evangeliet och på frälsningen som du vann genom din sons död åt oss alla. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.